Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hallå, du lyssnar på Krull och Kriminell, ännu en podd i djungeln av andra poddar. Men här snackar vi en ny, fräsch och tuff, men framförallt unik sådan. För i Krull och Kriminell så kommer du varje vecka nu kunna höra en ny person som osminkat och öppenhjärtigt berättar om just sina erfarenheter från den kriminella världen. Med boken Livvakten, vägen till monarken har han sammanfattat sina cirka 20 år som yrkeskriminell. Ett brotts-CV fyllt av bedrägerier, beskyddarverksamhet, skuldindrivningar, vapenbrott och mordförsök. Och efter sitt nära samröre med den så kallade gudfadern Milan Cevo har Daniel Webb själv blivit kallad och omnämnd som livvakten.
Ja, i mitt fall så är ju livvaktet epitet, jag blev tillskriven av massmedia. Den ena kallas gudfadern och maffialedaren och det ena, ja precis, och den andra kallas livvakten och torpeden och benknäckan, va? Det blev lite så. Jag tror att man fick en form av hybris liksom. Det blev omnämnd på den tiden i det här i gangsterkretsar som en livvakt. Det var väl ingenting som jag mådde dåligt av då. Det kunde gynna mina syften och gynna mina inkomster, men
ser du något problem med att det är media som sätter de här rubrikerna och benämner personer vid olika sätt?
Absolut, det tycker jag är, det är ju väldigt fel och missvisande. Det blir ju hela tiden nya. Så nu är de ju lite bättre på att hänga ut folk med namn. Och det gör de ju. På den tiden var det ju, först var det ju att man var antingen gudfaren och sen blev man namnet. Och sen livvakten ena namnet. Sen, eller någon var knarkbaron och så namnet och såna här saker. Men det är klart att det är farligt av media.
Vad kan det innebära då? Om vi tänker i ditt fall här nu.
Ja, för i mitt fall innebar det ju massa saker. Alltså det följer med mig även idag eftersom du ställer frågan. Och folk är, alltså livvakt och torped och allting, det är ingenting positivt egentligen. Det är klart inte det. Även om det finns vissa som har en glorifierad bild av vi kallar livvakt. Så att det...
Men vem som helst tar för givet får ju inte de här olika smeknamnen. Det finns ju någon bakgrund till det, Lisa. Finns en historia?
Jag antar att det skymte fram i olika förundersökningar och annat som polisen hade, att jag faktiskt stod upp för mina vänner och aldrig vik ner mig liksom, och gick i fronten när det var ett krig liksom. Det tror jag, det kan vara sådana saker, men det är ingenting som en vis man gör egentligen. Det är kanske bara dumhet.
I en vanlig värld, att stå upp för sina vänner kan ju innebära att man delar med sig av kaffe eller liknande. Ja. Ge exempel på vad det är du ställde upp för dina vänner med.
På den tiden så försakade jag familjen, för jag tog vännerna före familjen, och det betyder att man kom hem väldigt sent på kvällarna och gick tidigt på morgonen och man var alltid med varandra. Och det kan ju uppfattas som att man, om jag är med någon hela tiden och liksom, dessutom blir gripen med vapen och skottsäker väst utanför bostäder som tillhör människor som kallas gudfadern. Så det är klart att det kan uppfattas på ett sätt. På den tiden krävdes det. Vi var ju, levde under dödshot och då krävdes ju att man skyddade varandra. Vi gick ju beväpnade på den tiden liksom, och hade skottsäkra västar och annat. Och det är klart, livvakt eller inte, jag tror att vi var varandras livvakter.
Men hur såg det ut då? Om vi säger så här, om ni ska på ett möte, rekar du platser och fixar du vapen? Hur funkar det?
Ja, men det har ju också hänt. I form av att vi var ett gäng vänner som tog hand om varandra och vi levde under en situation som var dödligt hot. Det är klart, då reker man ju allt, det gör ju alla. Man tittar på den tiden under bilar och runt hörn och när man kom in i trappen så gjorde man mantelrörelse. Va? Så var det ju.
Kan du berätta om någon specifik händelse då, där du förberedde ett och där du själv kan säga att du faktiskt agerade lite livvakt?
Ja, det finns ju flera tillfällen då vi var, om man säger, livvakter åt varandra. Men vid ett tillfälle hos en vän så kom vi ut på gatan och vi hade bestämt att vi skulle göra det kväll och vi skulle gå ut på stan lite. Jag ser en motorcykel stå slarvigt parkerad precis vid porten. De andra reagerade och tog fram vapen. De tog fram en Scorpion, så det är en 765 mm automatvapen. Så de började skjuta åt hans håll och jag hade precis kastat honom åt sidan. Så att kulorna ven ju och träffade in i en bil. Så det var, han var ju väldigt tacksam över det. Liksom. Men sen att det hela spårade ur, för det fanns ingen mening med den skottlossningen. Liksom. Men det var ju ett exempel. Liksom. Sen bara att vara med varandra och liksom visa att man är ett gäng på den tiden som höll ihop. Liksom. Det gjorde kanske att andra ryggade för att liksom, konfrontera oss med.
Vad skulle du säga, för att vara en bra livvakt, hur många procent hjärna och hur många procent muskler krävs det?
Nej, mycket, mycket mer hjärna. Alltså muskler, det är klart, det är bra. Liksom, jag tränar kampsporter och tränar skytte, men det har ingenting med det att göra. Utan du måste ju, jag tror att du bygger upp instinkt. Man bygger upp en instinktsituation. Det vi levde på den tiden, det var ju ren instinkt. Det är därför det var det som fick oss att överleva. Liksom. Det som gjorde mig bra i det här var att jag var en lojal vän. Och jag tror att det i den, på den sidan av stan så är det inte så många lojala vänner faktiskt. Det lojalitet är svårt. Mm. Vid ett tillfälle, ja, men det händer ju hela tiden att man blir attackerad och provocerad. Myndigheter också. Jag var ju Nova-markerad i nästan 10 år och var beväpnad. En gång blev jag gripen med vapen utanför en kompis bostad och fick sitta i fängelse för det. Vid ett annat tillfälle så hade de här Nova-gruppen, de klädde ut sig till andra skurkar.
Förklara bara kort Nova för folk som inte vet.
Nova-markerad, det är någonting som polisen fortfarande har faktiskt. Och det betyder att man är markerad som en nyckelfigur i den kriminella världen i Sverige. Liksom. Och då blir vissa personer markerade och den sitter i. Och när man är markerad så ska man kontrolleras extra mycket. Bilar ska stoppas och ja, polisen har ju all data i sina bilar om en och sådär. Så att det är ett annat liv. Det var absolut ingenting att rekommendera, kan jag säga. Mm. Men vid det här tillfället var jag Nova-markerad och då satte de in en grupp som inte jag kände igen sen tidigare. Alla såg ut som kompisarna gör nu med sådana här hipsterskägg och ja, trasiga kläder mer eller mindre. Så att, och de gick emot mig en gång när jag kom hem. Och med dragna vapen. Och då var det faktiskt nära att det var något som gick snett. Innan jag liksom kände på mig att det kanske inte var antagonister utan det var poliser. Alltså.
Finns det något tillfälle där du också agerat i form av vakt eller så här hjälp till någon kompis? Eller, det pratas ju alltid om Milan som du har varit någon form av livvakt åt. Finns det någon så här situation där du kan berätta om
det är klart. Det är svårt att gå in på detaljer, va? Men det är klart att det fanns situationer där vi hjälpte varandra. Det är allmänt känt att Milan blev skjuten också vid sin bostad. Och det var ju efterarbete i det i form av läkare som ska ta ut kulan i bröst och mycket sådana saker. Sen finns det ju saker som man vid ett tillfälle var ju polisen som varnade oss för att vi skulle bli sprängda och mördade på MMA-gala. Va? Men det finns ju situationer där man själv räknade ut att det var farligt läge. Och vi lever än idag. Så någonting rätt måste man ha gjort.
Kan man backa och tänka tillbaka på något som har varit så här efterhand, svettigaste och svåraste läget?
Ja, det svettigaste och svåraste läget var ju att, om jag ska försöka vara lite förståndig, det var ju att, du kanske söker något annat, men det är att överhuvudtaget kliva in på den banan i livet och fatta sådana fatalt dåliga beslut så att man kliver in och behöver gå med skyddsväst och behöver gå med vapen. Och det finns andra ligor, antagonister som vill döda en. Då har man ju gjort brutalt dåliga misstag i livet. Och det är väl det som svider mest. Sen att, jag menar, folk blir skjutna, det läggs bomber, det blir skottlossningar. Det är liksom, det är ju en hemsk tillvaro att leva i. Liksom. Det skapar ju posttraumatisk stress för all framtid. Så är det ju, liksom.
Berätt, hur var det innan du lämnade lägenheten till exempel då? Andra människor när de går till jobbet sätter på sig en slips och kammar håret och sätter på sig lite parfym. Sen är de redo att gå till jobbet. Hur var det för dig?
Nej, det var ju skottsäker väst, kolla kula i manteln. Liksom. Mantelrörelse, kula i loppet. Sen gå ut. Det var ju fruktansvärt. Liksom. Det är ingenting som jag unnar någon, inte min värsta fiende.
Det känns ju som att den kriminella världen är också en väldigt stressande värld. Mm. När kopplar man av och hur gör du då?
Jag tycker alltid om att åka på roadtrips. Det har varit min ventil genom alla år. Jag sätter mig i bilen, gasar från Stockholm och hamnar i Spanien eller hamnar jag i Serbien, Kroatien, Italien, Frankrike. Det spelar roll. Jag bara tar dagen och milen för var de kommer och liksom bara njuter av faktiskt ensamheten. Jag bilar flera gånger själv.
Men kräver det någonstans att du inte är i Sverige då?
Absolut, ja. Så är det. För att få bort, så fort jag åker över Öresundsbron, då känner jag någonting som släpper. Jag känner ett ok som lossnar från axlarna. Ett ankare på benen. Liksom. Det är någon som släpper.
Vad är det som sitter på det här oket?
Ja, jag vet inte vad det är, men det är varje gång och fortfarande. När jag tittar på den här bron, jag tittar till vänster, jag ser det. Man ser sundet där, man tittar lite högre, man ser Malmö som långsamt blir mindre och mindre. Och man känner att nu är över bron, nu är Danmark. Liksom. Då känner jag en otrolig frihetskänsla.
Kan det ha att göra med att du är en värld där de inte vet vem du är? Att du inte längre känner dig kriminell?
Kan nog vara så. Kan nog vara så.
Vi har någonting som också heter snabba korta.
Ja.
Definiera ordet respekt.
Respekt för mig är en svängdörr. Det går åt båda hållet. Man behandlar människor som man själv vill bli behandlad.
Vid hot. Höjd röst eller lugn och samlad?
Ja, det bästa är väl lugn och samlad. Men jag har inte alltid haft en lugn och samlad röst, det kan jag inte säga. Jag har ju ett hett temperament. Och det har ju drabbat mig genom åren.
Plit eller polis?
Polis. Absolut, ja. Men polis är ett yrke. Plit är någon som ville vara polis men inte blev det. Och blev plit. Och liksom, så sitter du och tar hand om... Det finns ju både, jag vill aldrig generalisera, utan det finns ju bra och dåliga människor och annat. Men jag tror att en polis som har kämpat i det är säkert ett roligt yrke. Jag skulle aldrig bli plit i alla fall.
Jag ser det på ditt kroppsspråk, du skakar på huvudet.
Nej, plit är aldrig, polis, det vet man ju, Starsky & Hutch såg man när man var liten, skithäftigt liksom. Man får gå med vilken vapen som helst i stort sett. Nej, men det är väl många pojkars dröm, men att plit, det tror jag inte någon blir frivilligt.
Definiera ordet brödraskap.
Brödraskap är ett ord som många som vill in i en kriminell miljö använder sig av. Det är brödraskap i brödraskapet, men... Min erfarenhet säger att brödraskap i den där bemärkelsen, det är bullshit. Det finns ingen brödraskap. I många av de här miljöerna så är det just bröderna, situationstecken, som är de som till slut tar ihjäl en annan människa. Va? Så det finns ju brödraskap i den där bemärkelsen. Det köper jag inte alls. Det är skitsnack. Liksom. Gå in i ett kriminellt gäng och kalla det vad ett brödraskap. Då har du nästan skrivit under din dödsdom. Liksom.
Cash eller kort?
Cash.
Varför?
Nej, jag tycker man ska inte underskatta gamla beprövade metoder. Jag tycker det är helt okej.
Kör du rullar eller klämma?
Ja, precis. Det är alltid härligt med rullar.
Att tillhöra ett gäng eller vara ensamvarg?
ensamvarg.
Varför?
Nej, men alltså gäng, det är, om vi ska tala, det finns ju alltid, nu har vi ju ett visst samtal här, och där i dem så skulle jag inte tillhöra ett gäng. Jag tror inte på att liksom teckna avtal, om man säger, med andra människor där man står i skuld till varandra. Däremot vi hjälper varandra absolut om man är goda vänner, men det behöver man inte ha en gängt tillhörighet för, utan det är någonting som skapas med ordet respekt som vi var inne på. Att viljan att hjälpa varandra rent villkorslöst. Gängmiljön är inte villkorslös alls, utan där ställs det villkor på allt.
Men vad skiljer vänskapen, tror du, mellan ett par grabbar som träffas några gånger per år och åker ut och fiskar liksom, som är gamla barndomsvänner, eller så som du levde med de du då kallar för dina vänner?
Inget egentligen. Det tror jag inte. Jag tror att...
Det är under vissa skillnader på premisserna.
Ja, det beror på hur man handskas med fem polare i en eka och den ena får stryk på krogen, så tror jag att de andra fyra kliver in också. Mm. Så att jag tror att det är liksom riktiga vänner, det är riktiga vänner. Och du har dina vänner, du vet att du har fiskat tillsammans. Du har lekt med deras barn, du har varit hemma hos dem, du har ätit mat, deras mammas mat, du har träffat dem. Det är vänskap. I gängmiljön, du känner knappt människorna. Den gemensamt starkaste drivkraften alla har är pengar. Och jag tror inte att man kan köpa lojalitet på det sättet. Köpt lojalitet, då är man en legoknäkt. Och en legoknäkt är inte en riktig vän.
Mobilabonnemang eller engångstelefon?
Mobilabonnemang. Nu har man bara en telefon. Det är tiden är förbi när man hade flera stycken. Så det...
Och hur var det då?
Nej, men det är klart, då, om man höll på med shady business, som man säger, liksom ljusskygg verksamhet, så då är det klart att det är bättre att ha en telefon man misstänker att inte polisen avlyssnar. Det, så är det ju.
Hur ofta byter man och hur funkar det?
Ja, det kan vara ett samtal. Ibland. Från till att vara det kanske en situation. Och det kan ju, en situation kan ju vara... Både en dag, ett samtal eller en vecka. Men det är ju olika.
Tar man för givet att räkna med att man alltid avlyssnar, eller?
Ja, absolut.
Kniv eller pistol?
Ja, numera så står jag bara i köket. Så att det är väl kniv då. Men alltså det där återigen. Va? Jag som är, om man säger, gammal buse. Jag får inte prata om pistoler. Men alla numera som ska vara lite famösa och lite fina gatan, de vill göra en klassresa, de vill gärna vara med i ett jägargäng, va? Alltså, alla ska ha jägarexamen, alla ska åka omkring och skjuta med stora jaktgevär, och det får de tycka okej, men om jag liksom tycker att det är okej med pistol så blir det fult. Det är skitkul fortfarande, tycker jag, med prickskytte, va? Så, och det är, man är ju en barnslig gubbe, så det är klart att det är kul med pistoler, det tycker jag. Men och glorifiera det ska man absolut inte göra.
Alltså pistol.
Nej.
Gudfadern eller Scarface?
Ja, Gudfadern måste jag säga. Gudfadern var ju, hade ju inte... Jag har lite... Jag vet inte, jag tycker att det är tråkigt med människor som blir liksom... slavar under droger. Scarface, det är en, om man bara talar filmiskt, så är det en fantastisk film. Men om man talar om karaktärer så skulle jag föredra Gudfaderns karaktär.
Om du skulle vara jagad och eftersökt, polis eller av annan kriminell? Förstår jag menar
det? Ja, jag förstår det. Det är jättesvårt. Det är alltså... Det där är från fall till fall. En polis jagar en ju i sämsta fall för att ge en livstidsfängelse, vilket inte är så himla bra. Och då skulle man kanske hellre ta något annat. Men en annan kriminell som vill ta liv av en. Det, jag har ju varit med om båda. Jag har lite svårt. Det är en jättebra fråga, men det är jättesvårt att säga.
Definiera ordet tjuvheder.
Ja, tjuvheder, det är ju någonting som man har använt på film, eller som man träffar gamla busar på kåken som pratar, ja, på min tid var det ju då Berra, han skulle aldrig gjort så här. Men det där det finns ju inte idag liksom. Det finns ingen heder. Heder finns ju bland hederligt folk. Heder finns inte bland tjuvar. Det enda som talar är pengarna liksom.
Bög eller godbög?
Hahaha. Ja, den där var nog en härlig fråga. Alltså. Ja, då är jag nog helt golbög faktiskt.
Ja, det där,
jag vet inte. Jag har svårt att gå den där milen och gå liksom. Det finns vissa saker som är förknippat med att bög, vilket jag inte har någonting emot om någon annan. Men jag vet inte om jag ska gå in på den stigen. Sen golbög, det är klart man sitter inte och golar på sina vänner, då kanske bättre blir bög. Så det är också en svår fråga.
Ibland är det svårare att hitta orden än annars.
Ja, exakt så är det.
Du, monarki eller republik?
Ja. Jag tycker det är härligt med vår monarki. Jag tycker det är fint med kungen liksom. Jag tycker det är mysigt.
Och så slutligen, vad tror du? Blir man dum för att man är kriminell eller blir man kriminell för att man är dum?
Återigen, du har genomtänkta frågor. Jag tror att man blir kriminell för att man är dum.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hoppar vi vidare till nästa kärnämne.
Kärnämne, ja.
Under åren som kriminell var det inte ovanligt att Daniel anlitades av Sveriges rikaste och så kallade fina familjer och fick då i uppdrag att lösa problem som att spåra upp och ta tillbaka tjuvgods, avvärja hot, lösa kidnappningar. Själv har Daniel sagt om den sammanflätade världen mellan adel och kriminella, citat, det är fult att tjäna pengar. Men det är fint att vara rik. När du väl har kommit upp dit så är det ingen som vågar fråga var pengarna kommer ifrån. Slutcitat.
Ja, det är ett citat som jag är relativt stolt över. Men alltså, det är ganska enkelt. Det är så. När du sitter där på gräddhyllan och alla har pengar, det är ingen som frågar var pengarna kommer ifrån. Alla sitter vid samma VIP-bord. Alla har samma VIP-kö. Alla samma VIP-kort. Och det skålas och det skränas och det blir buksvägrar och delar fem gubbar kox på toaletten. Det är helt okej. Okay. Så är det. Så länge det är den miljön. Då är det ingen som ifrågasätter någonting. Sen om på vägen dit så kan du falla. Och då är det ingen som kommer hålla i dig heller. Det finns ingen lojalitet därifrån. Så fort du faller, så fort du snubblar, så fort du gör bort och tappar det här, då kommer ju folk skratta åt dig i den här miljön. Men återigen, när du har pengarna där så är det ingen som rycker på näsan alls.
Berätta om första tillfället du själv kom till insikt om det här. Alltså, finns det något sånt när du...
Ja, det var ju tidigt. Och det var ju det som gjorde att jag drogs in i felaktiga beslut. Tidigt så var jag inne i Stockholms klubbmiljö. Jag var inne på Alexandra i slutet liksom, och det var ju alltså börjat, allt det här har börjat för länge sedan. Man såg liksom att statstjänstemän, kanske kungligheter, annat hängde med liksom gangstrar. Och det är väl kanske yttersta polariseringen av det hela, men man ser liksom alla hänger med alla. Det är som Nisse, bankdirektör, hänger med Amir Skurk och vice versa. Det finns, alla, bara pengarna finns, så spelar det ingen roll. Liksom.
Kan du ge något exempel på hur det såg ut för oss som inte var med där då?
Alltså, du kan ha en kille från en förort som inte alls har det speciellt bra, men han är väldigt bra på att sälja kokain. Han sitter vid ett bord och har fem tjejer som, för att han har tjänat mycket pengar på att få det här kokainet, och han har fått sin status bland de här rika, så han får sitta där i VIP-hyllan med sina fem tjejer som antagligen vill ha honom för pengarna eller för hans kokain. Och de här andra killarna, de här kändisarna, de tycker att det är skitkul att hänga med honom, för att han är den killen som förser dem både med kokain och tjejer. Då har han access. Och den här accessen kan ju leda till att Nisse som jobbar på banken, som tycker det är kul att se den här killen från förorten och kanske tycker det är häftigt att dra en lina med honom på toaletten och hänga med en av de här yppa blondinerna och få liksom följa med hem efteråt. Det kan ju vara så att efter några gånger på krogen så bildar de här en slags gyllene pakt. Man utnyttjar den enas bankkontakter på gatan. Och då börjar vi snacka om organiserad brottslighet istället. Och det trodde inte Nisse från banken från början. För han började bara vara kul. Han ville bara roligt en gång. Han ville bara träffa de här tjejerna en gång. Men plötsligt är han fast. Och de där klorna är vassa. De biter sig fast. För en kriminell livsstil och en kriminellt hjärna, en kriminellt tänkande, det är att utnyttja folk. Det är att grabba tag i de här människorna som är fästing och inte släppa taget. Det är det som definierar en kriminell individ för mig.
Jag skulle precis säga det. När det inte är natt eller kväll och nattklubb, hur sammanflätade är, vi ska kalla det, adeln och den kriminella världen då på dagtid?
Nej, det är ju inte alls. Så att det börjar ju alltid med krogen. Det är där kontakterna knyts. Väldigt många kontakter. Det är pinsamt mycket faktiskt.
Vad kan det vara för typ av tjänster? Alltså, vad kan det handla om?
Ja, om vi tar det här exemplet som jag började med, någon som jobbar på bank. Det kan ju bevilja lite konstiga lån, övervärderingar av fastigheter. Det ena eller det tredje. Det finns ju mycket saker man kan göra med den ena kontakten och den andra. Så är det.
Vad har du själv haft för nytta av?
Ja, jo, jag har haft. Jag var nog en stor blodsugare en gång i tiden. Vilket jag försöker göra bot och bättring för. Jag tycker inte... Jag har gjort många fel och utnyttjat människor.
Hur skulle du beskriva folk och allmänhetens den här allmänna, det finns någon form av romantisering och tjusning kring det kriminella och alla?
Det är ofta det här att det man inte själv gör. Man sitter kanske vid datorn, man sitter och går 9-5 jobb, kommer hem till frugan, lagar mat i köket, tittar på någon dokusåpa och sen går och lägger sig. I det livet finns det inte utrymme för att ta den här sista adrenalinkicken och gå ut och bära vapen och sitta med yppa blondiner och bli beskjuten eller skjuta och åka snabba bilar och åka Ferraris. Det låter ju jättemysigt. Det låter ju mysigt i fantasin. Det är därför man tittar på så mycket filmer om det här. Så är det ju. Men det finns ju ingenting som på något sätt gör det där värt att leva i verkligheten.
Vad är då den största, skulle du säga, myten och missuppfattningen om det kriminella livet?
Nej, men den största myten är att de lyfter ju ofta fram de här människorna som går före i kön på krogen, som har lyckats, som har guld och gröna skogar, de har rikedomar. Men det, jag känner väldigt få som har lyckats i den kriminella branschen. Väldigt få. Jag känner folk som har varit miljardärer som inte har en krona, och det är ganska vanligt.
Du har själv sagt att jag har hjälpt till vid ett kidnappningsfall.
Ja.
Berätta.
Nej, det var vid ett tillfälle.
Då har det också att göra med den här andra världen? Du hjälper till?
Ja, absolut. Det var ju så att jag kom ganska långt in i den här världen. Man lär känna mycket folk precis på det sättet som jag tidigare beskrivit. Och då blir det så här, Daniel känner den, Daniel har det, men vi kan ändå prata med Daniel. Man blir betraktad till slut som någon form av vän. Och vid ett tillfälle var det en person, en av de finare kranskommunerna, som hade fått en nära anhörig kidnappad. Och det hjälpte jag till med. Och det blev ju ett lyckligt slut på det. Så att, och blir det lyckliga slut, då blir det ju inte en tidningsrubrik. Så är det ju.
Det låter enkelt och då hjälpte jag till med det. Slut.
Nej, men jag, först så, de kommer till mig och berättar det här. Och jag gräver djupare i händelsen och försöker närma mig kärnan. Jag försöker liksom tolka de signaler som de har fått från kidnapparna. För de hade faktiskt fått... De hade fått vissa direktiv från kidnapparna och jag använder alla kontakter. I det här fallet så ledde det mig till de som hade gjort det. Det kunde ju varit att det inte hade lett någonstans alls, men i det här fallet så gick det bra. Jag lyckades lokalisera de här människorna, i alla fall människor som kände de här människorna. Och jag lyckades göra så att alla blev nöjda i slutändan.
Hur går det till? Sätter man sig ner i ett möte eller hur funkar
det? Ja, det är klart man sätter sig ner. Som allting som ska lösas så sätter man sig ner i möten.
Den här närheten ändå mellan två världar, kriminella och den så kallade fina salongerna. Mm. Vad tycker du om att det är så? Har du några tankar kring det?
Nej, jag är inte någon...
För det är ändå det här, sen vill de inte ta er.
Nej, jag är ingen moralpolis. Jag kan bara säga, från egen del så är det ju... Det är ju alltså, kommer man från en arbetarklassmiljö... Och plötsligt får du access till en miljö där det är pengar, det är adel, det är fint folk, det är skeljud, det är liksom silver på bordet och det är flotta landställen i skärgården. Allt det där kan pocka på någon kille som inte har det här, som är en gammal working class hero. Men det är en falsk miljö. Det är en ytlig miljö där det materiella ting är det som styr, så att det är alla fall i till slut liksom. Jag tycker att det blir ofta en sen lärdom att det finns ingen som bryr sig. För när du väl faller, man känner flera stycken som har haft det här accessen genom att sälja droger in till den världen. De blir behandlade som kungar av det här folket. För de kan ordna det. De är ju egentligen bara fixers, men de känner sig som kungar. Men sen när de åker fast, vilket alla gör förr eller senare, då är det ingen, du får inte något vikort in på häktet. Liksom. Du är dum, det är ingen som bryr sig.
Vi går vidare. Ny punkt. Fortsätt att fylla i.
Ja.
Det farligaste jag utsatt mig för är...
Man säger kriminella miljön är farligt. Det är nog farligare än mycket annat. Liksom.
Om jag tänker situationen, kan du plocka ut något?
Det har ju varit situationer faktiskt som man har sett i filmen. Man står och riktar pistoler i varandras ansikten. Liksom. Det är klart, man vet ju inte om någon... är dum, för det handlar om det och är liksom trigger happy och blåser av ett skott, då har man ju kunnat dött liksom. Så att absolut, så är det.
Hur länge står man så? Med varsitt vapen riktat mot?
Ja, det finns någon vettig skriker nu lägger mig ner liksom. Och det måste nästan vara någon som är liksom, kommer från sidan och har en lite subjektiv anledning att skriva det. Man, det är nog ingen i sånt där läge som ska liksom, det är någon kukmätning som plötsligt drar ner vapnet.
Det kan jag ibland sakna.
Nej, jag vet inte. Jag är en väldigt svår person att glorifiera den världen. Men det är klart att jag kan inte underskatta allting. Det är ju att sitta liksom och åka från sitt eget hus i Marbella mellan palmerna i en Lamborghini liksom, och sätta sig ner i hamnen och sippa en margarita. Det är inget fel. Det är jättemysigt. Men priset det kostar, det är inte värt.
Från den här världen, det ångrar jag mest.
Allt. Förutom Ferrari-resan då. Nej, men jag ångrar att jag, någonstans på vägen så fattade jag fel beslut och det hamnade i den miljön. Det ska jag vara ärlig och säga. Jag ångrar det, att jag tog det. Jag hade nog hellre jobbat på ICA och varit ICA-handlare idag. Liksom.
Då gick jag för långt?
Nej, jag gick för långt. Hela tiden. Liksom. Bara att springa runt med pistol och hota folk, det är att gå för långt. Det är... skrämma folk, man ser rädslan i folks ögon, gråten, det är minnen för livet, som är, det är saker som man inte är speciellt stolt över.
Det förföljer mig.
Det var en kille som var skyldig oss pengar sen en tid och jag hade sökt honom. Så satt jag på en pizzeria i Sollentuna. Satt på utserveringen där och jag minns än idag gräset. Och bara så nytt, fräscht, grönt och frodigt. Den här killen kom gående på gräset och jag skulle vara snabb och stöddig. Och säkert hade jag en baktanke någonstans med att visa upp för hela utserveringen att jag var kungen av Sollentuna. Skräck en skräck. Så att jag sprang fram till den här killen och och sänkte honom på gräsmattan. Samtidigt som jag gör det, samtidigt som jag ser han falla till marken, så bakom en buske springer en liten pojke fram. Och det visar sig att det är den här killens son. Det var en av de punkterna i livet jag verkligen föraktade mig själv faktiskt efteråt. Det till och med där och då, då hade en diffus verklighetsuppfattning, så mådde jag dåligt. Det är klart att det tänker mig på då.
Pratar man någon gång med varandra om sådana här frågor? I gäng? Eller
nej, det är nu när du tog upp det som jag kom på. Jag har faktiskt inte pratat om det på... Jag vet inte när jag pratade om det sist. Det var många, många år sedan. Men definitivt pratade man inte på den tiden om att man skulle göra det. Det skulle vara, det är ett svaghetstecken. Visar man svaghetstecken så visar man ju att man... Man har en ingång på sig, och det kan man inte visa i den här miljön. Man måste ju vara stark.
När kan man visa sånt? För man behöver ju få ut det ibland.
Man kan inte visa sånt. Inte lever man efter de koderna och i den miljön, då är det svårt att visa svagheter. Man kan inte ens visa sig svag för sig själv. Du kan inte ens titta i spegeln och säga det här är inte jag. Du förtränger det. Så kommer det där upp senare, och det är sånt man får bearbeta idag.
Jävligt krokig värld.
Ja, det är det verkligen. Det är, som sagt, det är ingenting att rekommendera.
Vad gör Daniel Webb om 5 år?
Jag vet inte, jag är ganska kreativ. Just nu så håller jag på med filmmanus. Och jag skriver min efterföljare till min bok jag släppte. Så det är mycket. Skrivandet är det, liksom, det är den röda tråden i mitt liv. Sen kan ju allt hända.
Hur långt det tar innan man slutar och tittar sig över axeln då, när man går ut och sådana saker?
Jag vet inte. Jag gör det fortfarande. Har man blivit mordhotad, beskjuten och... Jag tror att det sitter kvar. Det är så posttraumatiskt. Jag blir glad för varje gång jag kom på mig själv att inte vara det. Det är en seger.
Dags för Hård på helium.
Oh shit!
Med Daniel Webb.
Jag heter Daniel Webb och jag är arg. Jag är mycket, mycket arg.
Tack för din tid.
Tack så mycket.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.